Välkomna till Samtidigt, fredag den 26 november. Jag heter Erik Dahlin, är programledare. Med mig har jag som vanligt min parhäst Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen.
Tackar.
Och vår kära gäst, stort välkommen till Peter Wallmark.
Tack så jättemycket. Kul att vara här igen som det heter.
Ja. Ja, Linus fick lite kort förhinder med kort framförhållning och vi kände väl att men, vi vill inte vara ensamma igen.
Jag ska inte försöka fylla hans kavaj idag, jag ska försöka vara mig själv som det heter.
Ja, precis. Ja, men, jättekul det är att du är här och kunde komma med så pass kort varsel. Och, det är för att du är stationerad i Stockholm. Berätta mer om din roll för Sverigedemokraterna.
Ja, jag sitter som gruppledare i Stockholms stadshus sen 2018 och det är en ganska tung och stor position. Det är ju huvudstaden ändå och vi hanterar ju stora budgetar både i Stockholms stad som ligger på drygt 50 miljarder och i regionen som är lite drygt 100 miljarder. Så det är stora summor vi hanterar i Stockholm här och det är en viktig roll och vi känner ju att vi börjar få ett bättre och bättre fäste här.
Mm. Hur ligger ni till opinionsmässigt då? Har du koll på de mätningarna?
Ja, den senaste vi hade, SCB, som vi hänvisade till och det var ju bra siffror så det är klart att vi gärna hänvisar till den och sen får man ju se opinionssiffror för vad det är, men då hade vi 13,6 hade vi gått upp nästan 5,6 sen valet 2018 och det är ju en bra tillväxt i Stockholms stad. Vi är ju 101 ledamöter och det är ungefär man kan förvandla om mandaten till procent i det här fallet också. Då. Så att jag tycker vi har gått bra och vi har synliggjort oss i stort i många, många frågor i Stockholm. Här. Och det märker man inte minst under budgetdebatten nu att den stora fokuseringen både från majoriteten och från oppositionen ligger på vad vi Sverigedemokrater tar för ställningstagande. Till och med gruppledarna och borgarråden från Socialdemokraterna och Moderaterna står och frågar vem jag vill samarbeta med efter valet. Och det tycker jag är en ganska intressant frågeställning faktiskt. De är nog nervösa på bägge håll här och de ska kunna hitta ett vinnande lag här. För makten är ju fortfarande viktigaste för båda de här blocken och inte sakfrågorna.
Ja, för efter förra valet så stod ju alliansen, eller vad man nu ska kalla dem för, de här gamla forna alliansen stod inför alternativet att få majoriteten med hjälp av er eller med hjälp av Miljöpartiet. Och det stod ju och vägde där under någon vecka eller så, har jag för mig. Men de valde Miljöpartiet då. Mm. Så Stockholms stadshus styrs av Moderaterna, KD, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Precis.
Ja. Tror du att det skulle vara skillnad idag? Tror du att de skulle ta hjälp av Miljöpartiet istället för Sverigedemokraterna även idag då?
Ja, på direkt fråga så säger de det fortfarande. De vill hela tiden påtala att de har ett gott samarbete och de verkligen tycker att de driver en linje framåt som alla partier har en fördel av oavsett vilken ingång du har i det här. Jag är mer orolig för det, för när vi kom in här så trodde vi Moderaterna i Stockholm ändå hade någon sorts moderat heder i det här fallet och det ser vi nu med facit i hand att de är ju väldigt mycket miljöparti i Stockholm. De sitter nog med ett gott minne och tycker att Daniel Heldén här som får mycket för sin trafikfråga till exempel att han får klä skott för det och jag menar på det gör ju inte han om inte Moderaterna är med på tåget och tycker att den här politiken är rätt utveckling för Stockholms stad eller Stockholmsregionen i stort. Så ja, de är nog nöjda med det här idag, det tror jag. Och vi försöker påtala det för vi menar ju på att det finns ju även nyktra moderater i det här. Kanske en generationsfråga, de som är lite äldre tycker ju ofta som vi och de kallar sig för Boman-moderater och de yngre för Reinfeldts-moderater, det här vi diskuterade förut. Det finns ju ingen som är Kristersson-moderat fortfarande och det tycker jag är ganska lustigt. Vi hade ett budgetdebatt nu förra veckan och det här var ju också ganska tydligt och vissa moderata företrädare som stod och proklamerade en politik som att moderater ute i resten av landet skulle nog bli väldigt förundrade vad som kommuniceras här. Vi ska slå sönder bilsamhället helt och hållet, det ska inte finnas bilar i storstadsregionen och vi ska i princip stänga igen allting utan det är cykelbanor och annat som ska verka i stadsrummet. Och jag ser med väldigt skeptisk framtidsutveckling här och jag tror att det här finns ju då för Socialdemokraterna och Vänstern vill ju försöka slå sönder det här både i Stockholms stad och i regionen. Och då tror jag att de ska försöka samspela med både Miljöpartiet och Centerpartiet då, att de hoppar över till ett vänsterstyre.
Det är väl det som egentligen är ursäkten för Moderaterna. Det är att om man skulle söka sig till Sverigedemokraterna i Stockholm, då skulle Centern ge majoriteten till vänstersidan som på riksnivån.
Ja, ganska tydligt. Mm. Och vi ser Liberalerna i Stockholm, eller Liberalerna i landet har ju varit stora på grund av att de har haft ett gott fäste i Stockholms stad och även i regionen. opinionen. Mm. Och där ser vi också, hänvisning till den opinionsundersökningen som jag sa här, där hade de 10,1 i valet och senaste nu var de nere 4,7. Så de har halverat sig på lite drygt 3 år nu.
Liberalerna.
I Liberalerna. Mm. Och det är en skrämmande utveckling för dem. Ja. Och även som vi har pratat om tidigare med Moderaterna som för 2 mandatperioder sedan hade 36 mandat i Stockholm och nere någonstans 18-19 mandat. Mm. Så det är klart att det är inte en bra utveckling för de partierna. Och eventuellt för våran del också, om vi ska få, så länge vi inte har 51% själva, så förstår vi att vi behöver samarbetspartner för att kunna genomföra en politik som Stockholm behöver. Och att Moderaterna går dåligt och att Kristdemokraterna, de var ju nere 1,7 nu, så att det betyder att de kommer inte vara kvar i Stockholms stad och ser lika illa ut i regionen, så att KD är faktiskt på väg ut i Stockholms stad och region.
Det brukar de vara inför varje val.
Ja.
Mm. Men alltså, ser du, jag upplever att Sverige börjar bli som andra länder, för att det normala i västvärlden är ju att mer konservativa väljare finns på landsbygden och de radikala i storstäderna. Mm. Men Sverige har ju varit lite tvärtom, som du säger, Moderaterna har varit stora i Stockholm, de har varit stora i Göteborg. Mm. Men nu verkar det ju vända då, att vänstern får ett starkare grepp om Stockholm.
Ja, och man ser också i den här opinionsundersökningen att det är vi och vänstern som växer. Alltså vänstern har gått som en raket i Stockholm. Jag tror att även i Malmö och Göteborg har väl de också gått framåt ganska kraftigt. Mm. Vad det beror på, det vet jag inte faktiskt. Det kan ju vara socialdemokrater hoppar över som inte tycker att socialdemokraterna driver en vänsterpolitik då, och tar de frågorna som, de ligger vid någon limbo där emellan socialvänster, eller vad ska vi kalla det, men det är där någonstans. Och där tror jag att man tittar på dagens utveckling med ett eventuellt samarbete på Riks också, att här borde ju vänstern egentligen gå all in och utmana sossarna. Mm. De skulle ju vinna på det på sikt och gå i fullständig opposition.
Ja, just det.
För då skulle de ju få över många vänsterväljare för Socialdemokraterna. Det skulle jag ju hoppas. Det kanske skulle vara en bättre utveckling.
Just.
Mm. Allra bäst vore väl om partiet Nyans tog 3,99%.
Ja, precis. Och tänk om de skulle komma in, så fick vi ett nytt miljöparti att ta hänsynstagande till, och Socialdemokraterna skulle lova dem det ena och det andra. Mm. Det skulle bli ett problem på riktigt.
Mm. Ja. Men det verkar ju ändå så, för ibland har man ett problem, eller inte bara ibland, det är ett stort problem att folk som inte är så insatta politiskt inte förstår liksom hur uppåt väggarna deras företrädare är. Jag menar, till och med jag har ju liksom personkryssat, jag skulle tro att jag personkryssade Fredrik Federley en gång mot bättre vetande liksom, till EU då. Och det är ju ett stort problem att den stora massan inte är informerad, men här verkar det ändå vara så, om Moderaterna har backat så mycket som du säger, att folk förstår att det är inte som Moderaterna i Stockholm är inte som Moderaterna på riksplanet.
Nej, alltså jag menar på att det är en ålderstillnyktring. Dick har ju varit center en gång i tiden. Mm. Alltså, vi får erkänna att jag har varit socialdemokrat en gång i tiden. Nu är det ju länge sedan, men ändå har jag varit där. Och klart att vi har ju reflekterat och tittat på att någonting går åt fel håll. Och jag tror att ju fler som vi kan få ut det här till, att det här är en inkonsekvent politik som förs. Och jag tror just kommun- och regionpolitik, det är ju så pass viktiga frågor som påverkar vår vardag varje dag. Mm. Och att vi måste med en sån tydlighet kunna få ut det här, hur de hanterar de här frågorna. Vad lägger vi kostnadstäckningen? Vad förfördelar vi i budgeterna? Det är det här som är så viktigt, och då tror jag fler och fler kommer komma till oss, eller kanske mer kanske konservativa, eller socialkonservativa som vi är idag. Det tror jag är det viktigaste, vi ska förmedla ut vår politik i stort.
Men vad ska ni ha för ansats då? För att på riksplanet, då har ju Moderaterna och Kristdemokraterna precis lagt en gemensam budget med Sverigedemokraterna. Men ni har ju inte alls samma samarbete i stadshuset, eller i regionen för den delen. Så hur kommer ni liksom bedriva er valkampanj? Kommer ni liksom lite grann att ta rygg på SD nationellt, att man är lite småkompis med Moderaterna och Kristdemokraterna, eller kommer ni liksom gå till fullkomligt angrepp?
Man måste särskilja här. Politiken är en sak och personkemin är en annan sak. Vi har ganska gott tonläge i stadshuset i stort, med de flesta partier är ungefär likadant i regionen. Vi måste ju våga titta på sakfrågorna i sig. Och för oss är det ju ganska enkelt egentligen, som jag menar många gånger det enda parti. Vi har en partilinje. inom Sverigedemokraterna. Jag skulle nog kunna åka och företräda oss i Malmö lika väl som de skulle kunna företräda oss i Stockholms stad, för det är samma lösningar vi har på problembilden. Här står ju de andra då. Jag menar väl fortfarande på att Moderaterna kanske har tre partilinjer. Det finns en i Stockholms stadshus och en i regionen, eller kanske fyra ibland, och sen på riksdagen och sen en i resten av landet. Det är ju deras problem. Vi måste ju vara tydliga och konsekventa i den politiken vi driver. Och den, det är så genomgående för oss med så stor enkelhet. Vi behöver inte stå och gissa vad vi ska kommunicera. Utan om någon företrädare på Riks säger någonting som härrör till kommun eller regionfråga, det är ju så lätt för oss att applicera in den i våran politik och vi vill föra fram den. Och det är ju ändå, menar, den här innötningseffekten. Vi växer ju, vi blir ju större och större och fler anammar våran politik. Och det är väl det på sikt vi måste. Vi kan inte vackla, försöka ändra oss allt för mycket till, framförallt inte det ser ut i Stockholm, Stockholmsregionen. Det är svårt, utan vi måste fortsätta vara extremt tydliga. Och sen tror jag att på sikt där, när folk börjar bli drabbade av den politiken som förs, för det kommer komma dit därhen inom en snar framtid, jag är helt säker på det. Och då kommer ju det som vi för som en politik med sån tydlighet kanske blir att folk förstår det, att det är det som är kanske i framtiden.
Mm. Alltså du nämnde just att Vänsterpartiet skulle kunna växa i Stockholm. Jag känner samma sak. Och jag tror att det också skulle kunna hända på andra sidan, att Sverigedemokraterna skulle kunna växa just bland de som har varit röstat på de här borgerliga partierna. Så skulle ju ett stort tillflöde till Sverigedemokraterna i Stockholm ge ett väldigt också utfall på riksnivå. Mm.
För jag tror inte att KD-väljare då i Stockholms stad och regioner, att jag tror inte att de väljer att gå till Liberalerna i det här fallet, och de går ju definitivt inte till ett vänsterblock, utan det står i så fall troligtvis mellan oss och Moderaterna. Mm. Det är jag helt övertygad om, och jag tror fortfarande att Kristdemokraterna ligger närmare oss i stort. Visst, det finns vissa frågor som särskiljer sig hårt, men i debatten så märker vi om vi är uppe sådana här frågor som de på nationell nivå driver ganska hårt och gör tydliga utspel. Samma företrädare som sitter hos oss i stadshuset driver frågorna på nationell nivå medialt. Mm. Men när vi är i stadshuset så backar de på den politiken just för att kunna försöka liksom vara spelbara i den majoriteten de sitter. Och det här blir ju inte hållbart för dem, för de tappar ju trovärdigheten då. Och då är vi det alternativet som går på den linjen för de väljarna som tycker den frågan är viktig. Så där tror jag den här inrättningseffekten är viktig för oss, att vi håller den här tydliga linjen. Just. Och vi viker inte av från den.
Ja, det kan kunna bli så att den största partiet på ena sidan är Sverigedemokraterna och största på andra är Vänsterpartiet.
Ja, absolut. Vi har det som målbild. Vi jobbar på det.
Ja, det skulle vara spännande. Mm.
Men det är ju, vi har ju pratat lite grann om Liljevalchs här i podden, och det är väl typiskt en sån där fråga där de övriga partierna inte riktigt har hängt med, utan de lever fortfarande i sin politiska bubbla, och man tycker ganska lika mellan Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är liksom ingen större, det är inte där konflikten är, utan konflikten är om man ska höja kommunalskatten 2 kronor eller sänka den 2 kronor. Men här har ju ni liksom slagit in en kil, känns det som. Håller du med mig där?
Alltså, kilen är ju både estetiskt egentligen och också ekonomiskt. Om vi tittar på ett projekt som skulle ha kostat 150 miljoner initialt och vi landar över 600 miljoner och sen får vi det här. Det är klart att det blir en fråga som blir viktig för alla stockholmare. Dels här är det till skatt, vad använder vi skattepengarna till? Det är en sak för de som inte bryr sig om det estetiska. Det är liksom två olika.
Vi kanske ska säga att det är Liljevalchs plus heter det. Det är en tillbyggnad till
det befintliga Liljevalchs från 1920.
Det är ju just det, precis. Men är det kommunal angelägen?
Ja, det är
drivs kommunalt. Ja. Ja. Det är ingen statlig. Just det. Och det de har byggt där som en tillbyggnad är alltså en vit betongkloss.
För de som bor utanför Stockholm, det här är alltså en... Säger man Liljevalchs eller Liljevalchs?
Det
stavas ju CH.
Nu sätter du mig lite på... Ja, det är
Liljevalchs. Liljevalchs. Strunt samma. Det är ju då... En konstutställning, en vad heter det?
Konsthall,
precis, som ligger väldigt nära Vasamuseet på Kungliga Djurgården. Och då, det är då staden som äger byggnaden, och det är staden som har fattat beslut om en utbyggnad av den här. Så jag vill bara nämna det för Det är det vi pratar om för våra lyssnare och tittare.
Och sen är den byggd i nationalstadsparken som det heter, alltså på Kungliga Djurgårds, under Kungliga Djurgårdsförvaltningen också. Det, och då blir det ju hänsynstagat som ska tas specifikt för det också i det här fallet. Och det är väl det vi menar på att man inte... Vi pratar alltid om områdesanpassning och vi vill ju bygga staden på ett vackert sätt och applicera byggnader där de är hemma. Vi är inte emot den här nya byggnaden i sig om man bygger den någon annanstans. Man kanske ska göra ute i Kista eller någonstans runt om i Stockholm eller någon annanstans i landet. Jag är inte emot att man bygger något modernistiskt egentligen. Det handlar inte om det. Men i det här fallet så är det fel byggnad på fel plats och det har blivit en enorm både vad ska jag säga, nästan ett uppror bland många stockholmare kring det här. Att det är inte så här vi vill att det ska se ut. Och när vi då driver frågan politiskt så får vi ju ofta svaren att vissa politiker håller ju helt med oss oavsett partitillhörighet här. Det är, off the record så håller de ju med, bra att ni driver frågan för det här ska vi inte utveckla staden på det sättet. Här får vi ofta svaret från förvaltningen. Ofta ganska raljerande svar att det här är en årsring som vi inte förstår. Det är så här Stockholm ska utvecklas med sina årsringar och det är där vi landar till slut. Det spelar ingen roll vad invånarna tycker egentligen. Mm. När vi nu har velat sedan ett par år tillbaka lyfta tillbaka till att man har mer förankrat beslut av stockholmarna i stort och kanske också vi ger de här instanserna som vi har, Skönhetsrådet i Stockholm och Samfund Sankt Erik och vi har Stadsmuseet och andra intressenter, att deras röst blir mera värd än vad den har varit tidigare. Och då har partierna raljerat över det. Och döma min förvåning, nu har Liberalerna anammat vår politik, nu går de ut medialt och säger exakt det vi har sagt i 3 års tid nu, att vi ska ta tillbaka beslutanderätten eller med att alltså invånarna i Stockholm kanske får ett par alternativ att välja på. Mm. I det här fallet skyller man ju fördyringen på att arkitekten Gert Wingårdh helt och hållet fick utveckla det här efterhand och då fick vi de här enorma kostnadsutvecklingarna som har ökat med över 400%, så att det är skrämmande och det här måste vi stoppa på sikt.
Mm. Mm. Nej, men det här går väl igen också i stadsutveckling generellt också. Att, jag har ju varit involverad i ett specifikt område i Stockholm, sett hur det har vuxit fram med idéer och sådär. Det är ju, jag skulle säga att det man har samma symptom där, liksom att det är en liten elit som sitter och bestämmer hur det ska se ut. Och liksom, man har lite utställningar för allmänheten att få komma och titta och jag var med på någon workshop där man bjöd in allmänheten och sådär. Men det är liksom bara spel för gallerierna, för man tar inte in på riktigt vad allmänheten tycker. Mm. Och det är inte så att du som väljare tänker att nej, men nu ska jag inte rösta på det här partiet längre därför att de utvecklar det här stadsområdet lite fel. Utan man, alltså det är så väldigt lokalt. Jag menar, om säg att de skulle bygga upp något hej kom och hjälp mig område eller några kvarter i Årsta. Det är inte så att jag som i princip aldrig sätter min fot där tänker på det.
Nu ska de bygga hej kom och hjälp område i Årsta. De ska utveckla en av de större stadsutvecklingarna söder om stan kommer just nu i Årsta. Vi ska bygga på det här stora Årstafältet som det heter, boende för 10 000. Och där är vi tillbaka. Vi får det föredraget på stadsbyggnadsnämnden från kontorets sida. De har modellerat upp det här och det här är vad ni har att ta ställning till. Och det ser, ja. Du nämnde något ord där, det ser förskräckligt ut. Ja. Det är inte den stadsutvecklingen vi är ute efter, utan vi menar på att man ska kunna använda marken på ett bättre sätt. Och, väldigt, väldigt dålig, och där har man absolut inte lyssnat på vad invånarna vill överhuvudtaget, utan det blir det här. Vi får ett förslag framlagt till oss i politiken och så ska vi ta ställning till det. Så det är egentligen stadsbyggnadskontoret och arkitekterna och byggarna som gör det här helt och hållet, egentligen helt utanför politiken. Jag menar på, vi sitter ju som förtroendevalda och folkvalda, det borde vara vi som
ja, och
har...
betalar.
Ja, absolut. Det är kanske en viktig parameter i det hela, men jag tror att det är extremt viktigt att man får med medborgarna i det här och vi ska utveckla stadsdelar framöver. Det här är stora stadsdelar, enormt stora projekt som vi ska bygga och inte ta en hänsynstagande överhuvudtaget till vad medborgarna vill.
Oikos presenterar ju en intressant opinionsundersökning. Vi nämnde ju den i podden i något tidigare fredagsavsnitt där de fick jämföra då den här betonglådan från Liljevalchs och med Nordiska museet då, byggt 2007. Ja, och 85% av alla frågande, oavsett ålder, kön, bostadsort, valde byggnaden från 1907 framför den här från 2021. Ja, ja. Och det roliga var att det var nog arkitektuppropet som har, kollat var ledande arkitekter bor själva. Och då bor i just äldre bebyggelse. Mm. Och varför ska vi då pressa på det offentliga rummet, dessa fula byggnader som ingen vill ha? Jag förstår inte, vad ligger bakom egentligen?
Det känns väl lite som en internationell trend också, oavsett vilken storstad vi åker runt i, så byggs ju de här byggnaderna ofta på de mest publika platserna. Mm. Jag menar, Köpenhamn tittar ju ut där på vissa ställen. Mm. Berlin, samma sak där, de utvecklar ju. Alltså alla de här byggnaderna blir ju inte specifikt för det området. Vi skulle ju kunna, just på Djurgården här så har vi ju många kulturbyggnader som vi skulle kunna återskapa, någonting som varit i närheten av att ha det området, att det ser ut så i den arkitekturen. Mm. Och sen bygger vi nytt i nästa årsringa. Jag köper gärna det, men Stockholm ska ju växa på bredden. Mm. Och det måste växa på bredden. Det betyder att vi kan inte ta in vad som helst i stadsrummet. Vi har ju extremt, alltså Stockholm från början skulle ju, kyrktornet vara det som var dominerade i skylinen. Mm. Och det skulle inte byggas någonting högre än det. Och sen har vi successivt gjort avkall på det här nu. Vi har de här tornen, de här extremt Sagan om ringen-tornen på Torsgatan vid Karolinska sjukhuset där. Det är väl inte så Stockholm ska utvecklas. Det är ju utropstecken som inte passar in. Jag ställde man ut i Kista eller någonstans där man kan bygga liksom en annan byggnation där man redan har gjort det från början, då passar det ju in. Mm. Och då, det är inte vi alls emot, utan men bli gärna att motståndare målar in oss att vi bara ska bygga förra sekelskiftet med tinnar och torn och sånt. Men det är inte det det handlar om, utan vi är områdesanpassat och Stockholm ska växa på bredden. Mm. Det är det vi jobbar hårdast för.
Mm. Men det blir ju det blir lite liksom, vad ska jag säga, man ställer inte saker på sin spets, utan det här liksom, det bara liksom kommer upp nya bostadsområden. Och jag tror att jag i alla fall som medborgare känner en viss maktlöshet över det här. Liksom, att det är ju inget parti som har gjort det till en till någon form av liksom, kabinettsfråga. Mm. Det kan man inte göra heller så där man inte har 51% eller man tar tillräckligt storlek. Men hur ska ni få ut det här i valrörelsen då? Liksom, att säga att, för ni, i princip, så ni, du sa ju själv att ni har lite vänner här och där bland de andra partierna, men i princip så är det ju sjuklöven, eller vad man ska kalla dem för, de ser inget problem med det här att man liksom bara tillskapar nya tråkiga områden hela tiden. Det är bara Kvarnholmen till exempel, det är ju i alla fall när man ser det på lite håll, det är ju den här tråkiga arkitekturen, det är ju inget nyskapande överhuvudtaget.
Det är många sådana projekt som ligger framkant. Staden har ju tagit fram en ny arkitektur- och byggpolicy som vi ska följa, som det heter. Men det ligger ju 10 år bort, för det som ligger projekterat nu, det är ju liksom redan stadfäst hur den utformningen ska se ut. Och då har vi sådana här som Liljeholmskajen och det du också tog upp här. Sen har vi, när vi kommer bort till Lövholmen och det här, vi bygger vattennära någonting som ska stå i hundratals år, precis som Strandvägen har varit ett utropstecken för alla. De tycker fortfarande det är vackert fast det är 120-130 år gammalt. Mm. Det kommer vi inte tycka med de här, för många stockholmare tycker inte ens att det är snyggt initialt. Det är ju problemet, och sen fortsätter vi och fortsätter och fortsätter att bygga de här enormt stora volymerna bara. Och där vi kanske går byggarnas ärenden i första hand, för de menar på att de ska få kostnadstäckning på det här. Staden måste ju kunna ta ett större hänsynstagande att estetiska och den boende miljön för både oss och för nästa generation måste ju vara minst lika viktig att ta ett hänsynstagande till på de här extremt publika ytorna. Det här är ju Stockholm för oss. Vi har alltid skrytit om att Stockholm är så vackert och en stad på vatten och det. Men låt det vara det då. Fånga de platserna så att de är publika även för de som kommer dit och besöker. Och inte bara att det blir en bostadsadress för någon som går in och stänger dörren och sen bryr man sig inte om hur det ser ut i närområdet. Liljeholmskajen är för mig den absolut sämsta bebyggelsen jag någonsin har sett. Det har byggt enormt höga hus och några små hus mittemellan går där en eftermiddag. Det är helt dött. Det är inte en människa som rör sig på området. Och där har vi byggt sönder en av Stockholms vackraste platser egentligen. Och det är ju problem på sikt att vi fortsätter den negativa utvecklingen på de här få sjönära tomterna vi har i runt Stockholm.
Alltså, nu Dick får ursäkta, det här är lite grann av ett kärnämne för mig, eller hans favoritämne. Ja, så att jag får, ja. Jo, men alltså, visst kan man skylla på byggarna.
Ja, det kan man.
Men När det gäller fördyrande åtgärder, jag tänker då på till exempel slaktusområdet, där har man ju då ritat in i planprogrammet att man ska ha ganska mycket gröna tak. Det är svindyrt, kan jag säga. Så att där kan man inte ha lyssnat på byggarna, utan det är ju mer att man har velat hårdexploatera och kanske sälja mycket mark då från stadens sida så man får in pengarna den vägen, och sen struntat i grönområden, parker och så vidare. Så man vill kompensera det genom att lägga det på tak, och det är huvudlöst. Vem går upp på ett tak? Om man säger, nu ska jag gå ut och ta en promenad i grönskan. Ja, då tar jag hissen upp till taket. Mm. Det är så dumt som man smäller av. Mm. Och det riskerar att bli fuktskador och andra.
Men det är ju lite där vi hamnar eftersom marken är ju ändlig och den är dyra. Marken är ju dyr. Och då måste den ju fullutnyttjas. Om du ska välja då att sälja bostadsvolym och du ska ha lekplatser, om du ska ha en barnstuga eller dagis i närheten, då krävs det ju någon, kanske en gård som ska fungera. Det läggs ju upp på taken idag. Det har de redan på vissa ställen. Hammarby Sjöstad har ju lekplatsen för daghemmet på taket och sånt. Så det är en exploateringsfråga och rent till sist är det en kostnadsfråga. Staden säljer ju marken och vill ha in så mycket pengar som möjligt, och för att komma få in de här baskraven att du ska kunna ha viss samhällsservice då med barnstugor eller vad det nu är, då måste man hitta på innovativa nya lösningar. Och sen handlar det ju också, synes och sist, också om miljökompensation. Jag menar, i staden nu så tar vi små innergårdar, vi ställer in punkthus på innergårdarna, vi liksom dödar den här gården för de boende. Vi har ett flertal exempel på det. Och alltså, Miljöpartiet går med på det här. Man hugger ner träden i innerstad där vi har få träd, och sen planterar vi träd i ytterstaden. Alltså det blir ju konstigt där vi har många träd. Alltså det blir inte en konsekvens i det här överhuvudtaget i deras tänk, utan det handlar mycket om miljökompensation från deras sida. De tror att man kan göra en fasad med trä, så kompenserar man att man hugger ner 20 lindar. Ja, men det är lite det där kolsänker och allt det här de diskuterar. Jag menar, vi lurar oss själva.
Ja, det är bara bortförklaringar. Ja.
Extrema bortförklaringar. Och bygga i trä som det nästa steg nu. Vi ska ju bygga de här Stockholmshusen som det kallas nu. Och det är alltså högre byggvolymer i sämre kvalitet. Mm. Och mark som är svår att bygga på. Så man gör ingen grundsättningar i de här husen. Att man bygger det som en torpagrund. Alltså betyder att huset ligger ovanpå istället, för att gräva ner, bara för att man ska slippa de här sprängningar och etableringskostnader utifrån det. Och då ska det bli en billigare. Och sen när vi har den här frågan uppe och vi frågar hur mycket billigare blir det här, då pratar de om 30%. Och när vi hårdpenetrerar det, då kommer vi ner till att ja, de här 30% att det blir billigare, det handlar ju om statliga subventioner. Så det handlar inte om att avgiften egentligen, hyresavgiften, blir ju billigare, utan det är bara att det är subventionerat. Och då menar jag på, det är bättre att bygga hus som vi vet håller över tiden, de här husen som har en sämre kvalitet och får en mycket större underhållsfrekvens än vad det traditionella byggandet i Sverige har haft med de kraven vi har haft. Vi ska göra avsteg för att bygga billigt, men det bygger på statliga subventioner. Jag får inte ihop den ekvationen riktigt.
Nej. Nej, men sen är vi, den annan policy, alltså, vad ska jag säga, vad ska jag börja? Alltså det har varit ett väldigt tryck på liksom byggande i Stockholm, och det har ju lite grann med migrantvågen att göra. Det blir en stor befolkningstillväxt, och då tittar man ju på var finns jobben, när de finns i Stockholm, upprättar man anvisningslagen, och sen hela den här Sverigeförhandlingen där staten då skulle betala en del av tunnelbanan mot att Stockholm och kranskommunerna byggde en väldig massa bostäder. Den är ju sprungen ur migrantkrisen, skulle jag säga, åtminstone delvis. Och då inser ju folk att ja, men man kan inte bara bygga bostadsrätter, för att vi är ju tack och lov inte där än att staten förvärva bostadsrätter och skänker till migranter. Liksom. Men då har det varit...
Tipsar de inte?
Nej, precis. men då har det varit väldigt mycket fokus på hyresrätter. Mm. Hur ser du på den frågan? Är det klokt då, nu är det en ledande fråga här, men är det klokt att tillföra så mycket hyresrätter i ett område?
Jag fortsätter att det måste vara en balans på marknaden, och sen att vi tycker när vi bygger nya etableringar nu att vi ska kunna avsätta en viss del till hyresrätter. Jag tycker fortfarande det. Men samtidigt att bygga bostadsrätter, vi får inte färre lägenheter för att vi bygger bostadsrätter. Alltså det blir inte mindre antal, det är många från vänstersidan framförallt som vill på, bygger vi inte hyresrätter så får vi inga lägenheter. Jo, det får vi. Vi får igång en flyttkedja och den är ofta minst lika viktig som någonting annat. Och i en storstadsregion som Stockholm där vi har en stor inflyttning, för de personerna att komma in och få en hyresrätt, det är ju en utopi. Det går ju inte, du behöver ju ha stått i 10-15 år för att få en etta i, så långt bort från stan du kan komma nästan. Och då är ju bostadsrätten ett alternativ många gånger, att du köper den här lägenheten. Så jag tror att vi är ett stort behov av båda och framförallt att vi måste kunna bygga smartare. Jag tycker att vi har en inlåsningseffekt, att processen tar för lång tid från idén till att huset står färdigt. Det är ju alldeles för lång process idag. Och där måste vi titta på planprocesser och markanvisningar på ett helt annat sätt. Och också tänka på att släppa in nya aktörer på marknaden. För jag tror att det är väldigt uppdelat idag att det finns många större byggföretag som tar den delen av kakan de vill ha. Och det håller också ofta upp prisnivån, tror jag.
Men jag kan tycka att ibland så liksom... alltså att bygga hyresrätter har blivit någon form av självändamål. Om man tittar då i Stockholms stads synvinkel. Om staden äger en markplätt så skulle de kanske kunna sälja den för 30 000 kronor per kvadratmeter ljus BTA, färdigt hus, så att säga, färdigt bostadshus. Men om man upplåter det här som tomträtt till ett byggföretag som bygger hyresrätter, då kanske man tar 150 kronor per kvadrat och år i tomträttsavgäld för per kvadratmeter ljus BTA. Och jag menar, det här är inte marknadsmässigt. Om jag skulle säga till dig så här, ja men Peter, antingen så får du 30 000 med cash här eller så får du 150 kronor om året. Mm. Men det tar ju liksom, ja nu kan jag inte räkna ut det, men det tar ju 100 år liksom.
Det tar ett par år sedan.
Ja. Ja. Mm. Så att, och det där tycker jag är, här lurar man ju, för att jag menar, det är ju vi stockholmare, nu bor inte jag i Stockholms kommun just för tillfället, men man lurar ju invånarna på det här. Mm. Att men här har ni egentligen ganska massiva intäkter som ni kan få som skattekollektiv. Men eftersom vi av politiska skäl gillar hyresrätten bättre än bostadsrätten, så väljer vi, då avstår vi från den intäkten och sen så tar vi ut en tomträttsavgäld istället. Och det som händer då det är att de här företagen som sitter på de här tomträtterna, de kan ju sälja dem till byggföretag och tjäna väldigt mycket pengar, för de tar ju mellanskillnaden.
Ja, ja, ja. Mm.
Eftersom köpande bolag vet att men det blir jättebilligt tomträttsavgäld där, så därför kan jag betala jättemycket till de som säljer tomträtten då. Mm,
men jag kan hålla, det är lite dubbelbottnat där egentligen. Jag tycker bägge är rätt på något sätt, för att jag menar tomträtter i alla, jag tror att vi måste ändå tänka på att sälja av allting. Då är det den här generationen som tar liksom cashar in, eller vad man ska säga. Marken tar ju slut. Men tar vi en viss del att vi har det som tomträtter, sen är ju frågan vad vi sätter för avgift på tomträtterna. Det är nog det som är det viktiga i det här fallet. Jag är inte ute efter att vi ska sälja all mark till entreprenörer och liksom göra staden helt befriad från att äga någonting. Jag tror det som är ett stort problem. Jag tror att vi måste arrendera ut i större utsträckning. Men det gäller att hitta en nyckel till det, och det staden inte har jobbat mot det överhuvudtaget. Utan, ni vet ju själva de här villorna runt om i staden. Mm. De har ju suttit där, det är tomträtt fortfarande. Där skriks det högt om man ska röra den. Ibland kanske lite låga avgiften om man tittar på hur marknaden ser ut i stort. Procentuellt sett så höjer vi alltid hyrorna varje år i bolagen och det här. Det följer ju med, men tomträtterna har ju inte hanteras på samma sätt. Och här tror jag att det är viktigare med att man hittar en bra nyckel till att staden ska kunna behålla marken i sin ägo och ändå hyra ut det, arrendera ut det framförallt. Jag tror att det är en balans här emellan. Jag tror inte på att vi bara ska sälja ut all mark in absurdum, utan vi håller en viss nivå där. Vi tittar ju på ett annat projekt från Sverigedemokraternas sida i Stockholms stad här. Det är att vi pratar om det som är ganska stort internationellt det här. Och det är de här byggemenskaperna som finns ganska stort i Danmark och i Tyskland och Holland och Belgien och de här länderna. Det har ju tagit framförallt i Tyskland, det blir nästan halva bostadsmarknaden. Att det blir en grupp då som kan köpa en bit mark eller arrendera en bit mark av staden, och sen kontaktar de byggbolag efter de givna förutsättningarna som staden säger att det här området ska formateras ungefär så här. Precis som man utvecklade Stockholms stad och säkert Göteborg och Malmö också från början, att man gjorde en stadsplanering, sen gav man byggarna förutsättningarna, så här kan det se ut och vi vill ha 5 våningar och det ska vara den här byggvolymen och det ska innehålla det här. Men att den här föreningen då som bildas, att du är med i den processen, lite som Småa var förut. Man köpte sig en tomt eller arrenderade tomt och så byggde man sitt eget hus. Men här gör man det i en byggemenskap. Mm. Där har de ju påvisat fått ner kostnadslägen någonstans mellan 20-40%. Så jag tror att det är nästa nyckel fram till hur vi ska kunna göra en bostadsmarknad som blir att folk ska kunna komma in på den. För det är ju svåraste i Stockholm idag. Ja. Och vi pratar om marknadshyror, bostadsrättspriser och allt det. Marknadshyror, ja, det har vi i Stockholm redan sedan länge och säkert i andra större städer också. Vi betalar ju max vad marknaden kräver i det här fallet. Och där är vi ju redan. Och då gäller det att vi hittar nästa nyckel och utan att göra avkall på kvalitet och allt där som vi gör de här, hitta massa konstiga lösningar på att bygga sämre kvalitet på hus och estetiskt uttryck och allt det här. Det ser jag som en farlig väg att gå. Så då måste vi titta på nästa. Då. Vi har lagt den här som en motion framöver nu så vi får se hur den hanteras. Jag tror vi är först med det här. Jag tycker det är viktigt att vi tar den till oss och utvärderar det på ett bra sätt.
Mm, ja, men intressant. Och jag håller med dig och jag tar fasta på det också att du var inte jätteglad över de här låga tomträtterna. Mm. Därför att konsekvensen blir det att den här firman som säljer tomträtterna till byggaren, till utvecklaren, de cashar ju hem på skattekollektivet.
Och det håller ju uppe prisnivån.
Ja, så det spelar ingen roll. Liksom. Och de som då möjligen får en lägre hyra för en lägre tomträtt, tack vare en lägre tomträttsavgäld, ja, det är en försvinnande liten minoritet. Mm. Så att man slår upp någon sorts plakatpolitik här, att vi ska ha billiga hyresrätter. Och de man gynnar, det är ju de med kontakter, de som har stått länge i kö. Mm. Och vad finns det för något sorts ideologisk grund till att gynna den typen av människor? Liksom? För att det är ju inte så att man tar inte in liksom 1000 flyktingar från Syrien och sätter dem i nyproduktion i Stockholms stad. Liksom. Man gör ju inte det. Det hade ju kunnat vara liksom ett...
Eller?
Ja, man kanske gör det.
Ja, alltså, jag vet inte. Jag vet inte var de tar vägen. Vi får inte svar på de frågorna. De försvinner bara ut från våra verksamheter. De är aviserade i 2 år och sen ska de få bo kvar i 5 år på de här boendena. Att man förlänger från 2 år förlänger det på årsbasis eller månadsbasis i vissa fall. Men vad händer efter år 5? Det vet inte vi. Det sägs ju att de skaffar sig egna lägenheter, de köper egna lägenheter. Vi tycker det är fantastiskt, när vi tittar statistiken så har de ju ingen jobb.
Nej,
och för mig är det jättesvårt att köpa en lägenhet om man inte har ett jobb och lika väl att hyra en lägenhet. Mm. Och då säger de att de har flyttat till andra kommuner, men jag tror faktiskt alla kommuner i Sverige har ett krav att man ska ha en inkomst för att kunna ta en hyreslägenhet. Så vi vet faktiskt inte var de försvinner, så att det kan ju vara som du säger, då går de ju över i socialtjänstens vurm. Och då är det kanske inköpta hyreslägenheter som de sätts i.
Men om inte ens ni som liksom, delvis, ni sitter ju i den styrande församlingen, om inte ens ni har insyn.
Nej, skulle du höra hur debatten är och när vi ställer de här frågorna till ansvarigt borgarråd, i det här fallet är den här Jan Jönsson vi har i Stockholm, den här kända liberalen, och hur han svarar på de här frågorna, utan det löser sig, det går jättebra, och sen tar vi statistiken så att vi får in mellan 1,5-2 tusen varje år som blir kommunplacerade här, och det, statistiken visar att det kanske är 5 som har fått jobb av de här och det är kanske 20 som har flyttat någon annanstans, men resten vet vi inte var de tar vägen. Och varje år så ska det flyttat ut kanske 1 500 från de här boenden på grund av den här 5-årsregeln. Den har ju börjat tickat in nu.
Mm.
Och då får vi svaren att de har flyttat eventuellt till andra kommuner. Om de inte har gjort det så blir det ändå socialtjänstens nätverk som ska fånga upp de här. Och då är det ju, vilka lägenheter är det då? Var bor de då? Och det där vi får
det finns ingen statistik?
Nej, det är extremt svårt. Extremt svårt. Då får vi de här känsloutbrotten och epitetkastandet på oss bara. Mm. Vad vi är ute efter, varför vill jag? Men alltså, vi är ju ansvariga. Vi ska ju värna skattebetalarna i Stockholms stad i det här fallet, deras pengar, och visa det vad det går någonstans. Men i det här fallet är det en sån fråga som ingen vill svara på. Och alla är emot oss, måste jag säga, från alla partier. Mm. Ingen vill veta. Det får kosta vad det kostar vill, säger de bara.
Och det går inte att gå via revisorerna heller?
Ja, vi frågar, vi pratar med förvaltningen, vi skickar till. Alltså, det är extremt svårt. Ja. Vi mörkas hårt för oss. Det är väldigt, väldigt svårt. Vi hade en egen utredningstjänst i Stadshuset 20, ja, jag vet inte när den infördes, men den tog Moderaterna bort förra gången de satt i majoritet, så att den finns inte längre. Likt som man har på riksdagens utredningstjänst hade vi liknande i Stadshuset. Och den försvann och den var ju svår liksom för de andra partierna. Kunde man få ut ett underlag därifrån så kunde ju nästan inte någon ifrågasätta det. Det var till lite lego, det var det som gällde.
Ja.
Men den är borttagen tyvärr. Vi har motionerat om det om och om igen att vi vill återinföra den. Men det verkar inte som de andra partierna är sugna på det. För då får vi en sanning kanske.
Ja, precis. Alltså, det är ju viktigt och det gäller ju inte Sverigedemokraterna. Det är ju gentemot medborgarna ska veta vad som...
Det är de vi ska kunna visa.
Det är deras pengar som hanteras.
Ja, så att det här tycker jag är jättekonstigt att inte alla partier egentligen skulle stå bakom att vi har den i Stockholm är ändå så stort idag. Och en så stora budget där. Så. Den skulle vi vara skyldiga att redovisa för i stort. Vi är ändå 2,5 miljoner människor i Stockholms stad och region, en fjärdedel av Sveriges befolkning.
Mm.
Det måste vi ju liksom kunna ta ett bättre hänsynstagande till. Då. Likväl som jag tycker det här ska göras på andra ytor. Det kanske funkar bättre i mindre kommuner. Man kanske har mer närhet till förvaltningen. Här är ju våra förvaltningar så extremt stora. Stadsbyggnaden sitter 400 tjänstemän bara i stadsbyggnadsnämnden. Eller stadsbyggnadskontoret. Det är enorma volymer på personal. Så det är klart. De tänker på något annat.
Ja, nej, det är ju brott mot demokratiska principer. Ja,
vi tycker
att inte
det. Vi tycker det. Vi hade något klipp med våra kommunstyrelseordförande när vi ställde just den här frågan. Vi vill ha kostnader, liksom utrett vad kostar invandringen till Stockholms stad? Vad kostar det här? Och de står och gråter i talarstolen och de får utbrott och det är helt ofattbart. Alltså kommunstyrelsen ordförande går upp och säger att det får kosta vad det kostar vill, det spelar ingen roll. Det gäller människor och barn och som har flytt från krig och andra problem. Ja, vi håller med om det, men det är inte motsägelsefullt mot det vi vill ha svar på frågan. Vi är därför folkvalda för att driva politik och validera invånarnas pengar, i alla fall skattepengar. Och det måste vi ju ta med större allvar än att vi tycker med godhetsapostlar. Vi vill också göra bra för alla, men det gäller ju att politiken ställer ju grupp mot grupp. Det är ju det som politikens roll är.
Ja, i alla fall ta fram vad alla pengar går.
Ja, men
går
vi måste någonstans. Våga säga det. Och det är vi tydliga med. Jag menar, vi måste kunna förfördela kommuninvånarna.
Mm.
Det är ju bara så det är. Mm. Det är ju vårt kärnuppdrag och svårare än så behöver det inte vara.
Men det låter väldigt mycket som Reinfeldt lever kvar i Stockholmsmoderaterna.
Ja, tyvärr gör han det. Det finns bra också, det måste jag säga. Det finns många som är jättebra och vi har gott samarbete. Och vi måste ju också säga det att när vi kommer närmare och närmare valrörelsen så börjar de från de här majoritetspartierna börjar ju splittra sig lite. De måste ju hitta en egen identitet igen, för annars så blir de ju bara ett kluster.
Ja.
Och det är ju farligt för de här mindre partierna om inte de kan särskilja sig i vissa frågor. Det märker vi att de reserverar sig mot majoritetens beslut i vissa frågor. Mm. De är med och tar beslutet, sen reserverar de sig i nämnder och sånt där. Och skulle jag vara gruppledare för en sån majoritet så skulle jag inte tycka det var något kul, men det är så det ser ut.
Nej, och det är verkligen frustrerande här tycker jag att jag bor ju i Nacka kommun då, och det här diskrepansen mellan vad moderpartiet säger på riksplan och hur man agerar i kommunen. För det upptäckte jag faktiskt igår kväll. Jag skulle gå och lägga mig. Jag skulle precis till och somna, du vet, när man liksom ligger och läser på iPad och ögonlocken trillar ner. Så här, men jag ska kolla det här bygglovet nu för den här fastigheten där man ställt upp det här barackboendet. Och så bara, ping! Vad fan, så har jag klubbat igen det här. För det var ett 5-årigt bygglov som gick ut i oktober. Och det hade de redan, för jag satt och bevakade bygglovsärenden, men då visade sig att de redan skickat in bygglovet, ansökan om förlängt bygglov då, 5 år till för ett år sedan. Och det hade liksom bara klubbats igenom. De hade gått ut i Dagens Nyheter med en annons och sen har man gått ut, det finns 2 liksom, juridiska grannar till den här tomten och det var bara de som hade fått beskedet. Och sen så hade man 3 veckor på sig att överklaga. Men inte ens Moderaterna kan ju vara så dumma så att de tror att ett sånt här barackboende bara påverkar liksom det absoluta närområdet. Det kan ju påverka en hel bygd. Liksom. Och då undrar jag om Moderaterna från riksplanet tycker att men det här med flyktingkrisen 5 år, liksom, det var inte något tillfälligt, utan vi har behov av de här barackboendena 5 år till, ytterligare 5 år. Vad tycker man? Sen kan man vara så här nöd och tvungen att göra någonting, men de kan ändå kommunicera att får vi makten 2022, då river vi upp anvisningslagen och då säljer vi iväg de här barackerna. Men man kommunicerar ingenting, man låter det gå under radarn. Så vad ska jag tycka som väljare? Ska jag lita på Moderaterna på riksplanet och tro att man nu är väldigt tuff i migrationsfrågan? Eller ska jag gå på Moderaterna i Nacka där man har då förlängt det här bygglovet i 5 år? Förlänger man i 5 år fast man bara vill ha kvar i 1 år? Eller vill man ha kvar i 5 år? Man säger ju ingenting. Så att jag tror att konflikten idag står ju liksom inte mellan inom det konservativa eller blågula blocket på riksplanet, utan det står ju egentligen mellan kanske då Moderaterna i Stockholm och Moderaterna på riksplanet, Moderaterna i Staffanstorp och ja.
Visst, man kan nog säga så, sen har vi väl diskuterat förut, men alla spelar väl för makten i det här fallet, och även på riksplan så ser väl Moderaterna vad som är spelbart för dem, och då använder de väl kanske de partierna som finns till hands där, och sen ärligheten i det, ja, det får väl andra utvärdera. Jag tror att Moderaterna är så pass smarta där, så de tittar på hur spelplanen ser ut, antingen i kommunen i det här fallet, eller i regionen, eller på riksnivå, och så får vi titta om vad deras ärlighet består i när det kommer till då, förhoppningsvis framöver. Det är lite svårt att också följa det här mediala, vilka utspel som görs och om vi ska få vara med, ska vi inte vara med, och kan ni kräva någonting? Ja, men klart att vi ska kräva efter storlek, och det tycker jag väl i så fall att vår partiledning har varit väldigt tydlig med, att man avvaktar valresultatet och så får det stipulera liksom fortsatta agendan och utvecklingen. Låsa in sig där, och förhoppningsvis, ja, det bästa av allt skulle väl vara om man aviserar väldigt tidigt att ja, vi ska samarbeta ihop och vi ska driva den här politiken. Antingen får man ju ta det steget då, eller så får det bli så att man får avvakta. Det finns ju inte två svar egentligen på det, utan det kanske finns flera. Men jag tycker Moderaterna är väldigt, ja, för mig är det lite svårt att lita på dem, eftersom jag sitter också på en annan yta med sitter Sveriges kommuner och regioner som vi har diskuterat. Men där är ju Moderaterna från alla landsändar, och där är ju samtalet helt annorlunda. Där ligger de ju väldigt nära oss många gånger. Och det kanske inte jag känner i staden, regionen och på riks också kanske, jag vet inte. Det är svårt, och det är inte min yta, och jag ska inte uttala mig för mycket om det, men jag har mina betänkligheter i alla fall hur de agerar, det måste jag ju säga. Aviserar man någon sorts partnerskap, att man ska ingå i någonting och man ska göra en uppgörelse, då får man antingen ta ställning för att visa väljarna också att det finns ett alternativ. Och det är alternativet, och det här håller på att prata om att KD är ett alternativ, ja. De är ju en parentes här, och Liberalerna är en stor parentes egentligen. Så att det är...
Men om man ser till innehåll, för jag tycker ju alltid sakpolitik är intressant. Alltså, om Sverigedemokraterna får ett inflytande i en majoritet efter valet, visst kommer man att köra med öppna kort och återinrätta det här utredningskansliet så att väljarna kan få reda på hur pengarna används?
Ja, det är jätteviktigt att vårda pengarna hela vägen fullt ut. Det är jätteviktigt, och det tycker jag det är ett krav som vi har. Nu kommer den här motionen troligtvis upp ganska snart, så det ska bli intressant att se vad de svarar på återigen, om det har blivit någon tillnyktring nu på sen vi hade upp den för 3 år sedan. Men vi hoppas väl på det i alla fall, för det här skulle ju vara, alla skulle ju vara betjänt av att vi får ett bättre underlag och framförallt att ta ställning utifrån.
Ja, för partier och politiker kan ju inte klaga på att väljarna är missnöjda om man mörkar hela tiden, som du säger, mörkar eller smyger igenom bygglov och mörkar hur budgetpengarna används. Då kan ju inte politiker klaga på att väljarna är missnöjda, för de får inte reda på någonting.
Ja, men titta så här stora projekt vi har haft i Stockholm med Karolinska till exempel. Skulle någon våga ta den här frågan egentligen och liksom titta, liksom penetrera den fullt ut? När det liksom har ju, vi har accepterat det nu, det fungerar sjukhus, ja, det är väl jättebra. Men vi måste ju ändå titta på sikt så att vi aldrig hamnar där igen. Man har 60 miljarder istället för 12. Ja, det är ju en ganska stor skillnad för ett sjukhus som kanske skulle kostat 10 miljarder då. om man tittar jämförbart om man byggs på andra ställen i Tyskland och sånt. Så att det är ett problem. Men det, liksom, det har ju slutats liksom utredas, vad är det som gick fel? Hur kunde vi köpa upp någonting sånt här? Och sen fortsätter vi att göra det. Liljevalchs var ju ett sånt exempel också. Slussen nu som skulle hamna på 8 miljarder, vi är snart uppe i 20 miljarder. Alltså det är enorma kostnader. Och det här fortsätter och fortsätter utan att någon tar ett hänsynstagande. Varför går det så fel?
Mm. Och så betalar vi miljarders miljarder till Malmö varje år också.
Ja, på det. Ja, precis. Jag får inte säga det, kanske mina kollegor där blir arga, jag tycker vi ska göra, men det är kanske är någonting vi ska se över på sikt i alla fall, där kommunala utjämningssystemet.
Ja, vi kan lägga till, vi skickar ju till Bryssel också 150.
Ja, det är också pengar vi kanske alltså, skulle behöva.
Tänk vad rika vi skulle kunna vara om vi använde pengarna på våra egna medborgare.
Ja, men det var ju, om man tänker, det var länge sedan vi gjorde några så här stora sociala reformer, den här familjeveckan prata nu, det är ju bara rena valfläsket. Jag tror inte att de egentligen själva vill genomföra det här, för jag tycker att det blir lite ja, föräldrar kan vara lediga för att gå till skolan idag på föräldramöte, föräldrakvart eller föräldrasamtal, och det finns utrymme för sånt idag, så där kändes som ett rent valfläsk. Och jag hoppas på sikt att vi kan göra, att vi ska ha så mycket pengar så vi kan göra de här sociala reformerna. Då kan ju det här vara en del av det, absolut. Men inte som det ser ut idag. Det finns andra saker som vi behöver satsa pengarna på, framförallt att få en skola som fungerar först och främst. Det är det viktigaste av allt.
Ja, innehållet, precis. Ja, och just ha koll på skattebetalarnas pengar, som inte låter miljarderna rulla utan kontroll.
Nej, det är väl det man blir mest förundrad av i den här verksamheten, att det är så dålig konsekvensanalys rakt över i alla områden. Ni vet ju själv, vi har den här cykeltalibanen som har varit uthängd i Stockholm här, Daniel Heldén som har varit uthängd i riksmedia för några veckor sedan. Jag tycker faktiskt att det var på gränsen, att man kan ironisera allt det här, men han äger ju inte frågan egentligen, han är ju en spjutspets åt den majoriteten han sitter vid. Men där har vi en sån sak, vi har lagt miljarder på cykelstråk i Stockholm, alltså det rör sig om enorma summor. Och nu har han aviserat att han ska sluta, och då känns det lite som han kör den här brända tomten-taktiken, att nu bygger vi allt som går utan att titta. Vi ska bygga Västerbron kanske för 100 miljoner och sätta på några nya cykelkörfält och bredda lite. Utan att vi har utredningen som gäller Västerbron, om den ska hålla för någonting, den får inte ens gå färdig, utan vi ska få applicera det här innan en utredning är klar. Och så gör de konsekvent i vissa frågor. Det finns inte ett underlag för cyklism på många ställen. Vi har i stora industriområden i Västberg, där ska vi bygga ett cykelstråk genom hela den här logistikparken med tunga fordon. Ingen använder det här idag, men vi ska använda det framöver, menar de ju på då. Att stockholmarna ska cykla, det är liksom det enda som de har i pipen.
Men det tror du upp något som jag inte har tänkt på eller har haft i bakhuvudet, det är ju just det att ekonomiska överväganden har inte funnits med i politiken på ett antal år. Det är som om det är bara plocka i skattkistan.
Ja, verkligen. Det är väl det som man som relativt ny i politiken för mig, så blir man ju ännu mer förundrad. Man har ju alltid varit politiskt intresserad. Det har ju varit en sak, men kanske penetrera siffror har man ju inte gjort på samma sätt i den rollen. Nej. Och när man kommer in och ser de siffrorna som vi kan få fram, och det här är ju en del av det, där är man ju skrämd hur det ser ut och vad det får kosta och upphandlingarna ser ut. Och där finns ju så mycket att önska som vi skulle kunna göra så mycket bättre. Just när det gäller just den här cykelutvecklingen, och vi har slagit sönder staden med, i stort här, och det gäller vi kanske inte i Stockholm bara, det finns väl andra storstäder, både Malmö och Göteborg har väl också fått sin del av det hela.
Ja, Göteborg har ju hänt en hel
del. Det har hänt en hel just gällande trafik. Jag fick till och med egna partier på grund av trafiklösningar.
Ja, nej, men det är lite grann politikerrollen där. Göteborg hade alltså en folkomröstning om vi ska kalla det biltullar, och så säger en tydlig majoritet nej. Och då säger politikerna, det skiter vi. Varför ordnar man då en folkomröstning om man ändå tänker köra över folket? Så att, alltså det är ju korkat liksom. Samtidigt som det är odemokratiskt är man också korkad. Liksom det är obegripligt. Så
Men vi fick ju över Erik till oss tack vare biltullarna sista.
Ja, just det.
Vi gick upp ett Liljeholm och sa att oj, pengarna hamnade inte där de skulle. Så att, det tycker jag är intressant. Och det här är också en sån fråga. Extremt många stockholmare, de har inte förstått det. De tror att de här pengarna går tillbaka till oss i Stockholm. För biltullarna.
Nej, det går ju till staten.
Precis, och det ska vara infrastruktursatsningar då i stort som sätts. Men jag tror jag kanske går in i någon annat hål. Men du var ju förundrad, du är ändå initierad i politiken i stort och borde ha kanske en medvetenhet om det.
Absolut. Mm. Vad roligt att du kom ihåg det.
Ja, ja.
Det ögonblicket.
Ja, en väljare vi vann.
Ja, exakt. Ja, det. Ja, nej, men jag är väl fortfarande kanske då försiktigt positiv till biltullar. Just med tanke på att man tar betalt för parkeringsplatser. Om man tar betalt för bilar som står still så kanske man på grund av trängsel så kanske man ska ta betalt för även för bilar som rör sig. Mm, mm. Men självklart ska ju pengarna gå till stockholmarna. Mm. Och att bygga Österleden till exempel. Det är ju bara Stockholm och heter det Tirana, huvudstaden i Albanien, som inte har en ringled. Mm. Enda europeiska huvudstäderna som inte har en ringled.
Jag brukar alltid säga att Tranås till och med har en ringled. Ja, alltså, det är lite så. Jag menar, och det här är också en sån sak som har varit ett tydliga val efter från den majoritet som sitter idag med Moderaterna, då, att det skulle byggas en östlig förbindelse. Och det skulle, spadtaget skulle tas dag ett, och det var väl samma sak med biltullarna, att de skulle rivas ner dag två om när Reinfeldt satt, och det hände ju inte, de står ju kvar ganska långt i efterhand. Men angående parkeringsplatser, för det var ganska intressant också, vi pratade om Miljöpartiet, det är de som är väldigt driver den här negativa utvecklingen runt bilar i Stockholm. Ja, men där har de ju hela majoriteten med sig på sin sida. Under budgetdebatten hade vi uppe från en moderat från hög position som målade upp sin bild av en framtidsversion, och den var ganska kort ändå. Till 2030 så skulle Stockholm vara bilfritt. Och då finns det inga parkeringsplatser i Stockholms innerstad överhuvudtaget, utan vi ska ringa efter våran bil som kommer inkörande från någon laddstolpsplats utanför stan. Och det här är för fullaste allvar. Vi satt ju bara liksom stanna upp i vårt arbete i bänkarna, som det heter. Det här sa en högt uppsatt moderat, och det var ju på något sätt att gå förbi Miljöpartiet ett par steg till. Och då förstår vi att problemet är så mycket djupare än att Miljöpartiet har drivit den här väldigt negativa utvecklingen i Stockholms stad och regionen i stort, utan det här är förankrat väl i Moderaterna i storstäderna, eller storstaden Stockholm i alla fall.
Vi talade lite grann om vad pengarna skulle gå till, och då kom jag att tänka på polisbristen. Nu är ju inte polisen kommunal, det är ingen kommunal verksamhet längre, men inte desto mindre så blir det ett lokalt problem. Om det är så här, om det är polisbrist i Stockholm, det är inte så att man bryr sig om det i Kiruna direkt och vice versa. Så hur upplever ni det i stadshuset?
Alltså debatten stod, just i budgetdebatten så stod de och försökte överträffa varandra om vem som ska satsa mest på trygghetsskapande åtgärder, och min ingång var väl varför de har låtit det gå så långt. För att om man tittar då 2006-2014 så satt ju en moderatledd majoritet, och 2014-2018 så satt ju sossarna. Sossarna hade ju före 2014-2018, för de hade ju ett regeringsparti uppe då som de kunde driva en samstämmighet med. Mm. Och genomföra alla de projekt nu som de säger som en självklarhet. Varför gjorde de ingenting då? Och varför gjorde Moderaterna ingenting 2006-2014, utan nu sitta och ha alla lösningar? Mm. Och lösningarna för oss, de är ju ganska som du säger själv, vi har ju inte dem i Stockholms stad. Vi kan tillsätta ordningsvakter eller få mer ordningsvakter på gatorna, och vi kan få upp kameraövervakning. Det är väl jättebra i sig. De står och tjafsar om vi ska ha sluta skjut eller något annat av de här. Ja, men alla vill väl att de ska sluta skjuta, så jag menar, det är väl ganska enkelt. Men alla säger väl amen till det. Mm. Men det är inte där vi är, utan vi måste gemensamt från staden och regionen i det här fallet göra. Och det var väl min ingång i den här frågan, att men, har vi släppt ner det här? Vem som har gjort fel, det vet för alla, det är ni. Mm. Och det måste ni våga erkänna för varandra istället för att bara kasta epitet för varandra. Vi har ett problem där ute som vi måste hantera. Om vi gemensamt ger skrivelser upp till riksdagen att vi behöver det här och här, och vi stödjer med det här och det här, det är väl där vi måste landa. Men det är inte där, utan de tänker ju bara makten, vem ska sitta där? Och vi löser inte de här trygghetsfrågorna, det är enorma problemet. Vi gör inte det själva, vi har förebyggande syfte. Vi kan titta att vi har en bra skola, vi har ett bra idrottsliv, vi har en socialtjänst som kan täcka upp där det finns behov och stödja upp våldsutsatta och allt det här. Men när vi kommer till problembilden i utanförskapsområden eller förorterna, vad vi nu väljer att kalla det klarar inte vi av. Där måste det komma verktygen komma från Riks i det här fallet. Och det spelar ingen roll hur många av de här mötena de tar. Det är crossover-möten och de sitter med kommunledningen. Men det kommer ju inte till någonting. Det händer ingenting mer.
Nej, och vad heter det? Polisfacket. Det finns ju ingen officiell statistik inom politiken när det gäller poliser i yttre tjänst av någon underlig anledning. Och regeringen säger att det har tillkommit nya poliser, men det är ofta polisanställda som inte är poliser och inte har de befogenheterna. Mm. Och i Stockholm säger ju polisfacket att det är 200-300 färre poliser i yttre tjänst än vad det var för några år sedan. Mm. Så att trots Morgan Johansson och andra pratar om att det ska vara fler poliser, så i Stockholm är det färre än vad det var för några år sedan. Mm. Och så har man tagit hit alla de här människorna från andra länder med en helt annan våldskultur.
Ja, dels det, och sen måste man också titta på att poliser i sig, men det är väl bra att de har en utbildningsstege, de kan följa och de kan förverkliga sig själva inom poliskåren, men vi måste ju på något sätt säkra upp att vi får poliserna i yttre tjänst. Mm. För det går väldigt fort idag från att komma ut till att söka någon annan. Det är klart att kan man välja det och ha en skrivbordstjänst eller en utredartjänst, det är klart att det kanske är många som vill ha det när de har varit ett eller två år ute i det här och skaffat sin erfarenhet och sen sluta dem. Och då får vi in väldigt mycket nya polisaspiranter som ska ta de här tunga jobben. Och det är ju ett problem i sig, för att det är ju nog säkert väldigt påfrestande både fysiskt och psykiskt i det här fallet och liksom möta det här hela tiden. Jag har några kompisar som är poliser och killar jag har haft i fotbollen som jag har varit tränare för. Jag får ju höra från dem hur deras vardag ser ut, och de är lite drygt 30 nu och är trötta redan. Ja. Alltså möta det här varje dag om igen, och så ser de folk då som de har plockat in, och sen dagen efter så är de här ute igen.
Ja, just det.
Och det är samma problembild igen och igen och igen och igen, och det är ganska tuffa och hårda brott de gör många gånger. Mm. Men ändå så finns det ingen, liksom, att samhället i sin tur möter inte upp nästa steg och tar hand om det här. Nu får vi se om det här med ordningsvakter hjälper lite, om de får ett annat förordnande, att de kan ta en del av polisens arbete med att transportera in dem till häkten och såna här saker som inte har funkat tidigare. Det kan ju vara en i alla fall en avlastning i stort för polisen. Men det krävs så mycket mer, och det kan inte vi hantera tyvärr den frågan, utan vi däremot borde vara så pass ödmjuka mot väljarna i Stockholm att vi pratar med gemensam röst i en sån här viktig fråga, för det här är liksom, påverkar ju alla. Mm. Jag har bott på Söder nu 40 år och jag tycker jag börjar känna mig vissa gånger otrygg om jag går hem över vissa, om man går hem över Medborgarplatsen och sånt där sent en kväll. Det är inte samma som det var för 10 år sedan.
Nej.
Och den känslan är otroligt obehaglig, att jag vill inte ens få in den. Och då bor mina barn och barnbarn och sådana i de här områdena också. Det är hur deras framtid ska utvecklas också. Och där räcker inte polisen till. Där är våldskapitalet alldeles för stort. Så det är ett enormt problem.
Ja, det är ju det här egentligen vi borde ägnat hela programmet åt, och kanske 50-11 program till, för att jag vill mena att här med polisens förmåga att hantera det här, så rättsstaten Sverige står och faller med det. Men det ska bli lite intressant ändå. Jag hoppas ju verkligen inte att det går åt helsike, men om det gör det, så jag menar, svensken har ju, och svenska medelklassen har ju alltid kunnat hitta en väg ut. När sjukvården har fallerat, då kommer privata sjukvårdsförsäkringar. Så har man hittat en väg där liksom framåt, att då har man pengar, så har man ungefär samma service som man hade då på 60, 70, 80-talet. Liksom. Skolan likaså. När socialisterna totalt har förstört den svenska folkskolan liksom, och katederundervisningen och lite ordning och reda. Ja, men då har man friskolorna då. Så har man liksom navigerat där. Brandkåren fungerar väl, tror jag. Där har man inte några privata initiativ än så länge.
Du såg väl det senaste utspelet idag, tror jag, att räddningstjänsten ville ha aviserat på de adresserna som var belastade, att de måste få ut de här adresserna som är svåra för dem att åka till. Att de vet det. När det är en utryckning så är det en belastning på den adressen. Just för att det är en trygghetsskapande åtgärd för dem. Och tänk att behöva komma dit, att man måste validera utryckningens liksom ändamål. Liksom, otroligt otäckt arbetssituation för den här personalen också. Vad möter jag här? Deras mål är att rädda någon och vårda någon och ta hand om någon liksom som samhällsservice. Och så möta det här. Det är
För det är väl stenkast och sånt. Det brukar ju vara brandkår.
Ambulans. Jag tror med blåljus överlag. Den utvecklingen är enormt illa, tycker jag.
Men min poäng var det att jag tror att om man ringer brandkåren om man bor i Djursholm, så får man fortfarande liksom bra hjälp, och det är, Djursholm är kanske inte utsatt för bränder idag i någon större utsträckning än det var på 50-talet. Men kriminaliteten däremot, idag blir folk rånade med automatvapen i sina hem i Djursholm och andra välbärgade stadsdelar. Det var ju en tv-profil som blev rånad i sitt hem på Gärdet för ett tag sedan, här, några veckor sedan. Och det här går liksom inte att lösa med några marknadsliberala reformer. Därför att du kan inte liksom gå ihop i Djursholm och säga att okej, men vi betalar 50 000 per fastighet här och så har vi en lokal poliskår. Det är olagligt. Mm. Så att det, jag menar, vi är inte långt bort nu ifrån att vi har liksom skapat en fullständigt laglöst samhälle. Mm. När man kan liksom åka in och plocka en klocka i en lägenhet på Gärdet, då kan man göra det var som helst i samhället. Så att i princip så, och de är inte fasttagna än, så att i princip så har politikerna skapat ett laglöst samhälle. Mm. Och hur man bemöter det här, jag menar, i och med att man inte kan skapa en privat poliskår, så då, nu har man ju släppt lite grann tydligen då på ordningsvakter. Och hur tänker berätta mer.
Jag tänker lite så, vi hade ju ändå Liberalernas partistämma i helgen, och vi har ju vårt socialborgarråd Jan Jönsson är väldigt framträdande där, och han är ju ganska just i de här frågorna så tar han ju ganska hög tonläge, och vem som är skyldig till vad. Jag menar, vi har ju kriminaliteten, det kan vi påtala att det ligger utanförskapsområden, det är där man skjuter varandra. Men han vänder ju på den här retoriken istället för att titta vad problemet är, så liksom, om vi kommer till visitationszoner och allt det här som de ville slå bort nu, då är problemet att han tycker då, men varför inte visitationszonerna på Stureplan? För där är ju de som ser till så att förutsättningarna för de här kriminella utanförskapsområdena finns, att de köper droger och allt det andra. Det är hans lösning på det hela. Och då slår man bort ett verktyg som jag tror skulle vara väldigt vettigt för polisen att kunna använda. Och sen såg jag även Martin Melin som har hoppat på liberaltåget här, som uttalar sig mot visitationszoner som polis. Och jag måste säga att alla poliser jag känner tycker precis tvärtom. De tycker det är en av de bästa verktygen de kan ha. Mm. Så att det är ju att vi ger förutsättningarna också. Så från politiken, och vi ska inte hitta det som inte vi är överens om från Stockholms stad i det här fallet, när vi inte kan hantera frågan själva, utan det är frågan att här måste vi med gemensam röst kunna gå fram och ställa krav på vad vi måste ha istället för att kunna hitta problembilden hos vissa partier här och tycka någonting, utan vi måste vara större än så i en sån här viktig fråga, för annars så kommer vi aldrig vidare, då kommer det eskalera vidare och vidare och vidare, och vi kommer att satsa än mer pengar, och det är där vi satsar mest pengar av allting, det är ju på de här problemområdena. Och sen hade vi satsat på skolan då, ja, det beror ju på. Och det som du har varit inne på förut, att det är ju sådana nivåskillnader på vad vi lägger i skolpengar i utanförskapsområdena och kanske andra skolor.
Jag tycker inte det är demokratiskt att man lägger mer än dubbelt så mycket på de här områdena än barn i andra områden. Nej. Varför ska barnen lida för det här? Det är helt absurd.
Men det är sådana satsningar hela vägen, och då måste man ju förstå varför har vi kommit dit här. Mm. Det beror på att vi inte har haft en tydlighet från politikens sida.
Nej.
Och det här måste vi vara tydliga när det gäller trygghetsfrågor från staden och regionen i det här fallet.
Sen tycker jag man måste lyfta blicken lite grann också, att om man liksom urskillningslöst välkomnar människor från dysfunktionella länder, då kan man ju inte räkna med att man får ett tvärsnitt som motsvarar Sveriges i produktivitetsnivå och nivå av bildning och så. Jag menar, man har ju ändå ett arv, och nu pratar jag inte om biologiskt arv, utan jag pratar liksom om kulturellt bildningsarv och hur man växer upp. Så att det är, man måste ju förstå att det är en enorm startsträcka, och jag för min del tycker att det är liksom totalt meningslöst att ha ägnat sig åt det här. Och då är frågan hur man ska lösa det. Om man, alltså, vi ser ju nu också att problemen förvärras ju i generation 2. Och det här med att slänga pengar på ett problem, det är ju någonting som Socialdemokraterna har ägnat sig åt i december.
Så höjer vi skatten lite.
Ja. Ja. Så att, jag tror att ett rejält omtag i de här frågorna, men jag tror att vi alla tre är överens där.
Ja, hitta en samstämmighet över partigränserna. Vi måste göra det, för annars så kommer vi aldrig framåt i den här frågan.
Du går att hitta någon lokal nivå?
Min ambition, jag får ju aldrig ge upp den förhoppningen, eftersom då kommer vi inte därhen. Och om inte Riks går in och tar den här frågan med en stor tydlighet nu menar jag inte vi som parti enskilt, utan alla partier även där tar ett helhetsgrepp om det här, för vi måste kunna lösa det här på sikt. Och det som vi gör nu, att skapa fler och fler som kommer här utanförskapet, ja, det blir lågt hängande frukt för de här kriminella gängen och få in nya och nya och nya om och om igen. Och det är svårt för oss att slå hål på om inte vi kan möta upp det från andra hållet. Så att, och framförallt, att, som jag sagt förut, att vi måste få in ett eget ansvar hos föräldrarna i de här områdena också. Att det kan inte alltid bero på någon annan, utan de måste ju tänka på sina barns framtid också.
Mm. Hur menar du nu? Jag skojar bara.
Ja, du såg förvånad. Ja, men det är väl liksom där vi måste landa. Jag menar, vi tar in folk idag och gör dem till beroende. Alltså beroende av våran liksom välmening, och den har vi ju alltid. Vi ska alltid vara hjälpsamma, det är inte det det handlar om, men det krävs ju någonting tillbaka också, att man åtminstone har ett eget ansvar om sin närhet, sin familj, sitt boende, sitt bostadsområde, och att man kanske förkorvar sig, sköter sin skolgång och allt det. Jag tror inte vi kan påverka det med hur mycket pengar vi än dränker de här i. För då tror jag att vi får ett ännu större utmaningskap.
Ja, exakt. De måste, alltså det är just det du var inne på. Liksom, rättigheter och skyldigheter måste balansera, och det måste du göra för dem också. Ja. De måste fatta det, att du har skyldigheter i det här samhället.
Mm. Ja, men det var den här rektor Hamid. Vi ska avsluta den här punkten, eller punkten här i programmet kan man säga snart. Men han, rektor Hamid, han gjorde ju det att han tog in föräldrarna. När barnet hade haft sönder någonting så tog han in föräldrarna och sa att ja, det här kostade 5 000 kronor som ditt barn hade sönder. Vänligen betala, du är vårdnadshavare. Och jag vet inte vad han hade för juridiska möjligheter att trycka på där, men det gjorde ju susen. Och det är ju, det gör så mycket, hela samhället är genomsyrat av det som man kallar för de låga förväntningarnas rasism. Mm. Alltså, vi har ju inte, vi förväntar oss inte ens att de här personerna klarar av att uppfostra sina barn. Mm. Men om vi trodde det, ja, då skulle vi också kunna ställa dem till svars för vad deras barn gör. Mm. Faktiskt.
Men just att vi har varit så där omfamnande och att vi sköter så pass mycket åt de här, det gör ju så kanske att de inte på något sätt har respekten för oss heller. Nej. Alltså man tappar ju det någonstans, att vi är ingen motprestation, och då kan de ta nästa och nästa och nästa steg. Det funkar ju så, jag tror det är mänskligt drag, att alltså man ser ju själv att det krävdes inte mer, då kan jag ta nästa steg. Men om vi sätter ner någonstans och sätter en spärr att hit kan samhället hjälpa dig, och sen krävs det resten av dig själv, att en egen insats i din egen verklighet och din egen framtid. Om inte vi får in det, och det här måste man ju få in redan från skolan, alltså att det är från första eller redan inom barnomsorgen, alltså det måste ju vara liksom direkt att de vet så här funkar det här. Man gör någonting och får någonting.
Tiden går fort när man har roligt. Och det börjar bli dags att avrunda. Men det ska bli väldigt intressant att se hur Sverigedemokraterna klarar sig nu i valet 2022 i Stockholm. Därför att jag tror att stockholmarna verkligen skulle må bra av sverigedemokratisk politik.
Det är vi övertygade om. Behovet är stort, som det heter.
Ja, och jag tror att gemene man, jag hoppas ju verkligen att de ser igenom vad Moderaterna och Liberalerna och KD har vi inte pratat så mycket om. Jag gillar Erik Slotten till exempel.
Ja, jag har erbjudit honom att han får komma över till oss om han vill.
Ja, då ska jag erbjuda honom en plats i podden.
Han är alltså ett av borgarråden.
Han är äldreborgarråd idag. Jag säger att han får gärna komma över och ta äldrefrågor hos oss. Han är hjärtligt välkommen. Så att,
Ja, kul. Jag har träffat honom genom min yrkesroll. Par gånger.
Ja, det är jättetrevligt. Och så jag måste säga att alla är trevliga, som jag sagt. Ja, vi har ju FI, men vi brukar inte diskutera så mycket. Men annars är det ett gott tonläge faktiskt med samtliga andra. Och även Daniel Heldén ska jag lugna alla. Han är jättetrevlig kille privat. Ja. Jag måste säga till och med gilla honom som politiker. Han står ju ändå upp för någonting. Sen att han är, vad ska
han
vi säga?
Fel, ja.
Ja, felvaggad brukar vi säga. Men det är väl där någonstans vi landar. Men han är en trevlig person och vi har respektfullt samtal utanför politiken, måste jag säga. Så det får vi ta med oss också.
Ja.
Skilj på person och politik ibland, så att det är viktigt tycker jag.
Mm. Ja, nej, men härligt. Och eftersom det är fredag idag
när det här igen,
sänds, ja, så återstår vi bara att önska alla en trevlig helg.
Trevlig helg.
Och vi hörs nästa vecka.
Hej!
Hej
då!